Ja, en härlig dag idag. Man har nästan glömt bort att vi går mot höst och vinter. Vi har ett tag kvar till det sen, det hoppas jag faktiskt. Vi har ju blivit med en liten båt också, så vi vill ha mycket, mycket soligt bra tag till, så vi kan använda den ett tag till innan hösten och vintern kommer. Så det hoppas vi. Och då är det härligt att komma hit en söndag förmiddag med värme. Det är det som är det härliga med den här lokalen och den gamla lokalen. Här kan vi alltid ha det lika varmt och gott utan att det blir dyrare. Det var ju väldigt dyrt i den gamla lokalen när vi skulle ha värme dygnet runt. Här gör det inte så mycket. Det kostar inte så mycket. Fundiga värmer oss gott på fjärrvärmen. Det är härligt att komma in så här. När man känner att det börjar nypa lite i kinderna på morgnarna. Komma in och känna att här är varmt och gott. Men det är inte bara den värmen. Det är värmen av den som sitter bredvid, framför och bakom. Det är också värme. Det sägs att man gjorde så förr i Svenska kyrkan. Eller statskyrkan på den tiden inför julotter bland annat. På många ställen att stora delar av regementerna, soldaterna, de fick marschera in och sätta sig tidigt på morgonen innan julotan började. För fyllde man upp en kyrka med 200 soldater, så efter ett tag så blev det väldigt varmt. Sen fick de här stackarna ge sig av igen för att folket skulle komma och då skulle det vara varmt. Så att, och det var väl praktiskt då att fylla med, men det kanske var synd om stackars soldaterna som inte fick något Guds ord utan bara sitta där och värma upp. Men det är inte bara den värmen av den som sitter framför och runt omkring. Det är också faktiskt att få möta den värmen som den Gud vill ge, som vi tror på. Det är faktiskt värme han ger. Det är bara det han kan ge. Vi ska läsa om ett tillfälle. Om Jesu omsorg om människan. Det är från Johannes evangeliet. Och från den 8:e kapitlet och från den första versen. Så tar vi hela det för att få en lite sammanhang. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folk samlades omkring honom. Och han sattes ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripit för äktenskapsbrott. Hon hade alltså, på ren svenska, hon hade gått i säng med en annan man som inte var hennes. Och förmodligen var hon gift också. Så här står det. De ställde henne mitt framför sig och sa, mästare, alltså till Jesus. Den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sade det för att snärja Jesus och att ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När det stod kvar och frågade Jesus, reste han sig och sa, den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra. Det äldste först, han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre, ingen. Då sade Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vilket möte. Gud skapade kärleken som finns i det här sammanhanget. Människan skapade synden. Det fanns långt innan kvinnan gjorde det här. Men visst gjorde kvinnan ett fel, så säger Bibeln, att otrohet är fel. Det var den redan då och långt innan henne. Och det är den fortfarande idag enligt Bibeln. Men Gud skapade kärleken och människan skapade synden. Men Guds kärlek, genom Guds kärlek till människan, så kom Jesus hit till jorden. Och effekten av det står i Kolosserbrevet. Ett litet brev långt bak i Nya testamentet. Det står så här i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13-14. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Vi lever 2008, och det var så där runda tal 2000 år sedan, plus minus ett antal år, som den här texten skrevs för. Den här texten har inte utgått, och den har inte blivit ersatt av någon annan heller. Det är samma text fortfarande idag. När människan, det vill säga du och jag, när vi kommer till Jesus och vill ha förlåtelse, alltså lyssna på ordet vill ha, det är något som finns i mitt hjärta, jag vill ha förlåtelse, så får vi förlåtelse när vi inser behovet av förlåtelse. Det är det enda. När jag inser mitt behov av förlåtelse, så går jag till Jesus och så får jag den. Håll ju kvar den här lilla bilden en stund. Och så skriver jag ut på taket en stund. Den biten här borta på taket. Igår så lagade vi tak här. Och det var ett bra väder. Det var sådär precis lagom varmt. Inte för kallt, inte för mycket sol. Det var precis perfekt att laga tak. Då var det så att det hörnet längst bort var ganska dåligt. Det saknades några pannor och det regnade in ganska bra där. Och det, vi var tvungna att göra någonting åt det här innan hösten och vintern. Det tog 6 timmar ungefär. Vi hade kunnat gjort det här på, det tog en halvtimme ungefär, lite mer att få upp ställningen. Vi hade kunnat fixa till det på ungefär en halvtimme till om vi hade velat. Vi har kunnat lagt på nya pannor och hållit fast lite snyggt så att man hade legat kvar. Och sen har vi kunnat gå hem. Så vi har kunnat gjort det här kanske på 1,5 och så 2 timmar med fika lite i. Sen har vi kunnat gå hem. Men problemet hade ju fortfarande varit kvar. Det förstår ju alla. Och särskilt då Maud och Bjarne som stod där uppe och tittade på det. Och längre fram i höst och i vinter så hade vind och regn fortsatt att regna in. Och till slut så hade ju skadan blivit bara större och större och större. Nu bytte vi kanske ungefär 1,5 kvadrat. Hade vi gjort det här i vår när det blivit varmt ute, hade vi kanske fått byta 3 kvadrat. 4, det vet vi inte om vi inte hade provat det. Men nu gjorde vi något annat. Vi gjorde rent det som under. Vi tog bort takpannorna, la ner dem. Plockade bort den gamla pappen, det som fanns kvar. Vi sågade bort den gamla träpanelen som var rutten på många ställen. Det fanns en bit av takstolen som var helt genomrutten. Den sågade vi bort också. Och så började renoveringen. Snickrades på en liten ny regel på takstolen. Och sen så la vi på ny panel. Vi varit nere och handlat. Ny, fräsch. Och på den så la vi ny papp. Och sen så la vi på ny läkt som man lägger pannorna på. Och till slut så la vi tillbaka de gamla pannorna. De flesta, vi började komplettera med några till. För att de var ju fräscha och hela. De såg lite slitna ut. Men nu gör du ingenting i höst och vinter när det snöar, när det regnar. För att nu kommer det inte att regna in i det hörnet där borta. Nu är det tätt. Vi har inte bara provisoriskt tätat lite granna, utan när du lagat. Och Jesus, han skulle jag vilja beskriva många gånger som en hantverkare. Han är en riktig hantverkare. Med viss skillnad att han alltid finns på plats när han ska finnas på plats. Och han gör alltid det han ska göra. till skillnad mot hantverkare annars i livet. Men det alla hantverkare är överens om, det är att grundarbetet, det är det som är avgörande. När jag ska laga någonting, när jag ska måla någonting, vad gör jag först innan jag börjar? Man ska aldrig måla på den gamla färgen innan man har skrapat och tvättat. Om man gör det, då är risken efter ett tag att det börjar släppa. Jag har ett sånt exempel på jobbet. Men därom tvistar ju naturligtvis det lärda vad som var rätt och fel. Så är det också mellan hantverkare. Alla tvistar ju om vem som gjorde rätt och vem som gjorde fel. Men vi har ett utrymme där färgen har släppt efter ett par månader. Så att en målare kom dit och fick skrapa ner allt som var löst. Och så fick han måla om. Och han hävdar att underarbetet inte var riktigt rätt gjort. Och han hävdar att det var målat med fel färg. Nu finns det andra som säger att det var rätt gjort. Problemet var fortfarande att färgen bara rasade ner. Och jag kanske benägen att hålla med den sista att någonting var fel i underarbetet. Jesus är hantverkaren som gör jobbet på riktigt. Han tar bort det gamla och lägger på något nytt. Nu har vi den. Och nu är vi tillbaka lite till den här första bilden om Guds kärlek. Det finns något som jag brukar kalla för kärleksfällan i kyrkan. Och den är mycket, mycket farlig och den är mycket lömsk, kärleksfällan. Därför att den åtgärdar aldrig underlaget. Idag är det ofta väldigt modernt inom kristendomen att man målar kärlek på underlag som inte är renskrapat, som inte är målat. Det vill säga man målar på färgen. Man målar på den nya fina färgen på det gamla underlaget utan att först ha tvättat väggen innan. Och då vet ju alla vad som händer. Det är ju jättefint ett tag. Visst är det så. Men efter ett tag så släpper ju den nya färgen. Därför att den hade ju ingenting att fästa på. För att inte tala om vad som händer om man målar fel färg på den gamla färgen. Det är ju så länge pengar i sjön. När fariserna och de skriftlärda fick tag på den här äktenskapsbryterskan, så tror jag att hon var livrädd. Det vet vi inte. Det står inte om vad hon tyckte och tänkte. Men hon visste ju med all säkerhet vad lagen sa. För att den sa att hon måste stenas till döds. Det här var ju inget obekant i Israel på den tiden. Det här visste alla. Och naturligtvis så kan man ju undra varför hon tog den här risken. Det får vi hellre aldrig reda på. Men hade jag varit henne i det här läget, när de kom och hämtade, så hade jag nog också varit väldigt rädd. Förmodligen så tänkte hon att hur många minuter, hur många timmar har jag kvar av mitt liv? För att på den här tiden, där var det från dom till verkställighet, det var ingenting man drog på. Det var snabba handlingar. Det var så man gjorde. Det stod ju på något ställe till exempel att man drog ut Jesus ur staden och skulle stena honom. Men han försvann ju iväg. Stefanos vid ett tillfälle, han stenade man på stället. Man var väldigt snabb efter dom att nu verkställde vi. Och det visste hon säkert också. Och som jag sa tidigare, enligt Bibeln, om vi nu tar det här exemplet, så är det inte okej som gift att ha ett förhållande vid sidan om äktenskapet. Bibeln säger att otrohet inte är okej. Det är den väldigt tydlig på. Kvinnan som vi utgår ifrån var rädd i den situation hon var. När alla fariser hade gett sig iväg och skriftlärda, så var hon kvar där ensam med Jesus. Förmodligen, det vet vi inte heller för det står inte. Men förmodligen undrade hon, vad händer nu? Eftersom man hade släpat fram henne inför Jesus och sagt till Jesus, vi har kommit på henne, hon har gått i säng med en annan. Och lagen säger att hon ska dömas till döden, hon ska stenas. Vad ska vi göra med henne? Säkert tänkte hon, vad ska Jesus säga just nu? Kanske tänkte hon, vem är den här mannen? Vad gör han? Vad har han för befogenheter eftersom de kom och frågade honom? Alltså måste han vara något väldigt stort. Det är bara en ren spekulation. Vi vet inte. Men kvar stod hon i alla fall. Och så ska vi läsa en gång till vad som hände. Jesus och kvinnan kvar. Det står att hon stod upp då. Då står att Jesus han reste sig upp och så sa han till henne, kvinna, var är de? Kanske lite halvironiskt i rösten. Och så frågar han, har ingen dömt dig? Så svarar kvinnan, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Ja, vilka ord. Där sitter han och så frågar han, är det ingen som har dömt dig? Nej. Här har Jesus lagt fast, om jag använder det ordet, den ultimata riktlinjen. Vi brukar ju säga så, använda det ordet, när någonting är precis som det ska vara, det ultimata. Han säger, du är förlåten. Ena stunden. I nästa andetag så säger Jesus till kvinnan, gå och synda inte mer. Du är förlåten. Gå och synda inte mer. Som kristen, när jag är kristen, då är det Jesus jag ska följa. Det är alltså det han har sagt i den här. Det är det jag ska följa. Här är manualen. När vi köpte en båt så har jag hämtat en manual till motorn också. Det är väldigt bra att veta vad man ska göra. Vad ska det vara för olja? Hur ska saker hanteras? När ska jag göra vissa saker? Därför att det är tillverkaren som sagt, så här ska du göra med oljan. Så här ska du dra. Till exempel, om vi nu tar den bilden. Varje vår så ska topplocksskruvarna dras med en momentnyckel. Med ett visst. Det är bara så, tillverkaren har sagt så. Jag vet inte, det står inte varför, det står bara så. Jag kan ju lyssna på vad andra säger. Men frågan är, följer jag vad andra säger i grannbåten? Eller gör jag det Jesus, eller det manualen säger? Och likadant som kristen, följer jag det Jesus sa i Bibeln? Eller väljer jag att följa olika, men nu tar kyrkor eller människors enskilda stickspår? För Jesus han har lagt ut en väg som går så. Den går härifrån och den går till himlen. Alla människor vill inte vara med på hela det här spåret i alla delar. Man vill plocka bort delar. Och det människan gör då, det är att man gör ett stickspår. Och stickspåret kommer aldrig till himlen. Oavsett om jag så bara viker av en enda grad ur kurs. Ska jag härifrån och till Gotland och jag viker en grad fel. Jag kommer aldrig komma dit. Jag kommer antingen hamna upp i Haparanda förmodligen eller neråt Tyskland. Det är en lång sträcka. Men den lilla graden gör så mycket fel. Så är det när människor väljer att plocka bort vissa saker i Bibeln och sen ta det som är kvar. Eller man tar bara vissa bitar och lever efter det. Det blir ett stickspår som går fel. Och när jag gör det här, då inträffar vissa saker. Vi skapar oss lätt bilder av saker. Och det gör vi av Jesus. Vi skapar oss en bild av hur Jesus är. På något sätt så har vi alla någon form av det. Och väldigt ofta så har ju Jesus målats upp som dömande, elak och tråkig. Har man gjort. Men den bilden av en Jesus som är elak, som dömer och är tråkig, den bilden har aldrig Gud gett oss i Bibeln om vem Jesus är. Den bilden, eller av Gud som sitter på månen och dinglar med benen och har långt vitt skägg. Det finns ingen beskrivning av hur Gud ser ut som Gud. Står inte ett ord om honom i hans personlighet om vi skulle måla av honom. Den Jesus som Bibeln beskriver är en Jesus som älskar människan, dig och mig. Men han älskar inte alltid människans handlingar. Det är skillnad på människa och handlingar. Det är därför som det står vad Jesus erbjuder i Kolosserbrevet. Det står att han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Det blir väldigt svårt att måla upp en bild av en elak och tråkig Jesus. När det står att han har friköpt oss från våra synder och gett oss förlåtelse. Hur kan någon vara elak som förlåter? Elaka människor kan inte förlåta. Det är omöjligt. Är man elak i sitt hjärta så kan man inte förlåta. Jesus förlåter när vi vänder oss till honom. I hela det här, i hela mötet, vad var det som fanns i mötet med kvinnan? Kärlek, du är förlåten. Och vad kom i nästa steg? Gå och synda inte mer. Upprättelse. Kärlek och upprättelse. Till kvinnan som var dömd till döden av människor. Människor som beskriver kristendom som tråkig. Skulle jag våga påstå, jag gör den utmaningen, att de har aldrig mött Jesus på riktigt. För att när jag har gjort ett möte med Jesus på riktigt, så kommer jag upptäcka att det här var det roligaste och det var det bästa som fanns i mitt liv. Det finns nämligen ingenstans i hela Bibeln där det står att kristendom är tråkig. Under vissa omständigheter så kan livet vara hårt. Men det kan ju vara utan Jesus ändå. Men det står aldrig att det är tråkigt. Däremot så kan man på jättemånga ställen läsa att de kristna människorna var fyllda av glädje. Det står aldrig att de var fyllda av tråkighet och butterhet och hängläpp. Det står att de var fyllda av glädje. Gud kan bara ge glädje. Han kan inte ge buttra människor. Det är någonting som vi själva har skapat. Och i min värld, men det är min värld, den får stå för mig. Men i min värld så kan man inte vara glad om man har tråkigt. Det kanske finns människor som är glada fast de har tråkigt. Men inte i min värld i alla fall. I Johans värld så är man glad när man har roligt. Jag kan inte sitta hemma och ha tråkigt och vara glad samtidigt. Men det är jag. Jag kanske är annorlunda då. Jag har nämnt förut några gånger om himlens skattkammare. Alltså, det finns så mycket rikedomar där som vi måste hämta ut, som vi aldrig hämtar ut som kristna. En av de här outtömliga, och då menar jag outtömligt, liksom det spelar ingen roll hur mycket jag vrider på kranen. Det kan stå på dygnet runt, året ut. Det blir aldrig tomt. Det är som att ha ett bankomatkort och bara hämta och hämta och hämta och hämta och hämta. Det tar aldrig slut, det bara spotta pengar hela tiden. Det är kärlek. den har du och jag på vårt konto som kristen. Och som jag sagt tidigare, ingen annan kan hämta ut åt dig. Och ingen annan kan nalla på ditt konto heller. Det är märkt med ditt namn, bara ditt namn. Det finns så mycket kärlek att hämta ifrån det himmelska kontot att det är bara att hämta. Det är bara att dra ur proppen ur botten på det här. Och då menar jag, det är ingen sån här liten propp. Det är inte någon sån här liten träplugg som man köper på Ikea till sängarna som är 4 mm. Det här är en plugg som är mycket, mycket större än dig. Så att när den kommer ur, och eftersom den är mycket större än dig, så betyder det att hela du och jag översköljs av det som kommer ut. Nu så att den här proppen sitter väldigt löst. Det räcker med att dra i den lite bara, så kommer den. Och då öser Gud sin kärlek över dig, av alla andra rikedomar. Tänk att den här förmiddagen, just nu, får dra lite i den här proppen. Att få dra ur den och bara få känna Guds kärlek. Att få uppleva att Jesus är den som säger, du är förlåten, gå och synda inte mer. Tänk att få uppleva den Jesus på riktigt. Men det är så att Jesus kan tyvärr inte slå ur botten. För han kommer inte åt det inifrån. Det är alltid jag som måste dra i den. Och det är väldigt lätt. Vi ska ta några minuter i bön. Bönen är i kommunikationen till Jesus. Och i den bönen så kan jag be att, Herre, nu vill jag dra ur den här proppen till just mitt konto i skattkammaren. Just nu vill jag ha allt som du har lovat mig. Just nu idag vill jag ha din kärlek över mig i mitt liv. Säger han, okej. Okay. Så kommer proppen där, sen är det bara plopp. Så drar man i den. Ska vi be tillsammans? Och så ska vi ta ut det som han har lovat oss i sin skattkammare. Och Herre Jesus, jag bara prisar dig, bara ära dig. Tack för din enorma kärlek. Tack för din glädje, tack för din kraft, Herre. Och Herre, jag bara tackar dig och prisar dig för att just nu den här förmiddagen så får var och en den möjligheten att bara hämta ut all den kärlek som du har lovat. All den kärlek som bara finns i himlen till varje människa. Tack Herre för att du den här stunden bara lyssnar, att du bara väntar på att var och en av oss ska komma och säga, Herre, jag vill ta ut den kärlek du har gett mig. Ja, tack Herre, jag bara prisar dig Jesus. Tack för att just nu den här stunden så får vi uppfyllas i hela vår inre varelse av din kärlek och din omsorg, Herre. Åh, Jesus. Och Herre, jag ber för alla de som har en bild av dig där du framstår som något elakt, som något dömande, som något tråkigt. Och Herre, låt dem få känna din kärlek. Låt dem få uppleva din glädje. Och Herre, jag bara ära dig och prisa dig. Herre, jag bara upphöjer dig, jag bara prisar dig. Jesus. Tack Jesus, jag bara upphöjer dig. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Och jag bara upphöjer dig, prisar dig Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, vad härligt det är att bara få, liksom bara få dra ur det här och bara få känna hans kärlek. Bara liksom få flöda fram i livet. Och ibland kanske vi bara vill öppna så här lite försiktigt. Vi kanske är lite skeptiska till vad händer när hans kärlek kommer i mitt liv. Det händer saker. Det blir förvandlingar. Det blir förändringar. Som vi aldrig har varit med om förut. Mm. Tänk väl, när du kommer hem sen ifrån det här, kanske du sitter där ensam hemma på kammaren, i köksbordet, tv-soffan. Så tänker du att, nej, nu min son, nu ska jag dra ur hela proppen. Då händer det grejer. Så man kan ju tjuvsmaka lite på det just nu. Och så drar man hela proppen sen. Det går alldeles utmärkt. Därför att hans närvaro är aldrig begränsad av en speciell plats vid en speciell tid. Jag kan alltid dra ur proppen och få mängder av den himmelska kärleken i mitt liv. Jag tycker det är tråkigt bara att många människor inte väljer att hämta ut det här. Men det är ett fritt val. Och jag ångrar det aldrig. Det enda jag skulle kunna ångra är att jag inte gjorde det tidigare i livet. Men i gengäld så forsar det så mycket mera nu. Bosse och Björne ska ta med oss i någon sång innan nattvarden. Och nattvarden, det är också att få uppleva Jesu kärlek. Därför att han dog för våra synder på korset. Och i det här idag skulle jag också vilja säga precis det Jesus sa, att du är förlåten. Gå och synda inte mer. Någonstans så är det också hela innebörden av nattvarden. Vi gör det för att komma ihåg att Jesus stod på korset. Att komma ihåg att han sa, du är förlåten. Gå och synda inte mer. Efter sången så kommer jag och Bjarne att dela nattvarden mer. Den är så enkel. Det handlar om trons kommunikation ur hjärtat till himlen.